A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ann-Sofie, nu är det dags.
Avsnitt 100.
Det är avsnitt 100!
Woho!
Trodde vi det?
Nej, ja, jag tänkte att man ska säga att det hade vi aldrig kunnat trott. Och så tänker man, men det var inte så att vi satt och planerade för vad vi skulle spela in avsnitt 100. Men vi hade ju inte någon tanke om att så här, vi gör det här ett år och sen så tror jag vi lägger ner.
Ingen tanke, bara en väldigt massa vilja och motivation och en väldigt stark idé.
Ja.
Men först ska vi ta den här gamla vanliga om vad vi gör och vilka vi är,
ja,
eller hur?
Ja, för vi är Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet.
Och trots att vi får det bättre och bättre mår många av oss bara sämre. Hur har det blivit så tokigt och hur kan vi använda vår arbetsvardag för att bygga både långsiktig hälsa och lönsamhet? Ja, det är ju det vi har tagit reda på nu i 100 avsnitt.
Mm. Och vi är Ann-Sofie Forsmark och jag driver företaget Formstark Resiliens.
Och Boel Stier heter jag är copywriter. Lyssna på oss för nya insikter varje vecka för dig som är chef, HR, ledare eller medarbetare, medmänniska, arbetslös. Mm. Ja.
Och om man tänker oss som ett företag, då skulle jag säga att vår vision och affärsidé, den är exakt samma nu som för 3 år sedan när vi satte igång. Och det är ju mer om man tittar liksom innehållet, som också egentligen har följt en röd tråd, men med liksom, om man tänker vad händer i samhället har vi fångat upp, tycker vi, det som har varit aktuellt i tiden, men syftet har liksom alltid varit detsamma och insikten har också följt en typ av röd tråd, tycker jag.
Ja, för att det började med att vi såg ett problem och började prata om det, du och jag, och det var det här, varför blir så många sjuka? Och ofta kopplat till jobbet. Och vi pratade också om det här att hälsan, alltså hälsotrenden i sig, snarare verkade bidra till att folk mådde dåligt än tvärtom. Och så tänkte vi att det där måste vi göra något med. Och luska i. Och då snackade vi först om ett nätverk och träffar. Och sen så kläckte du den utmärkta idén. Vi gör en podd.
Under en tur i skogen. Det är där mycket idéer kommer. Och det häftiga under de här åren är ju också att vi har haft äran att ha fantastiska samarbetspartner som delar vår vision och värderingar, vilket är otroligt viktigt för oss. Vi skulle inte kunna ha reklamavsnitt om någon, eller kraminslag eller prata om någonting som inte vi kan stå bakom.
Nej.
Och en av dem är ju Wellbify, som gillar att stärka ledarskapet. De gillar mycket saker, men de jobbar med att stärka ledarskapet. Och framförallt så vill de ju också fånga upp, ja, men hur mår ditt team? Och vad är era styrkor och vad är era utmaningar? Och de har till hjälp ett analysverktyg som hjälper dig som ledare att utvecklas, men också utveckla teamet.
Bland annat så kan man göra vecko- eller månadsvisa pulsmätningar. Och då är det ju inte den här pulsen som talar om hur vår kroppspuls går.
Hjärtslag.
Utan trender och data om hur medarbetarna mår. Hur engagerad man är i verksamheten. Och det här analysverktyget ger dig då förutsättningar att följa vissa nyckeltal. Och det kan hjälpa dig att bli en vass ledare och ditt företag och dina medarbetare att må bra. För det är ju det här som vi har pratat om i alla år, att hälsa och lönsamhet hör ihop.
Mm. Och det unika med det här verktyget är att det visar i detaljinformation. Så att man också kan förstå orsaken. För symptom är ju en sak, men att det hjälper till att förstå orsaken är ju väldigt, väldigt viktigt. Och då kan man också få indikationer på vad man behöver göra. Och det mäter sånt som engagemang, medarbetarskap och ledarskap. Det här är ju stora områden, så att man behöver ju läsa på om verktyget för att förstå exakt vad den fångar upp då. Mm. Kultur, meningsfullhet, negativ stress och personlig utveckling. Och ni kan läsa mer om det här på Wellbefys hemsida under ledare.
Mm. Ja, du, när vi började för 100 avsnitt sedan.
Ja, inte 100 år sedan, men...
Nej. Vi började ju med ett avsnitt där vi intervjuade Jon Persson från IT-företaget Syngny.
Mm.
Det var du som hade hittat honom någonstans.
Ja, och det var verkligen så här. Jag känner att det är också ett tecken på hur tidlös podden är. För att jag skulle säga att det avsnittet är så otroligt relevant fortfarande. Och hans ledarskapsstil och sättet de driver, det gav mig enorm inspiration. Och jag kände verkligen att det här vill vi broadcasta ut. Det här vill vi sända så fler kan ta del av och få inspiration och idéer. Så.
Ja, och fast det har gått 3 år sedan dess, så minns jag fortfarande vad jag tog med mig från det avsnittet. Och dels så pratade vi då med en ledare som sa att ja, men det här med relationer, det är lite som en hobby för mig. Det glimrade till där och jag insåg att ja, men för att vara en riktigt bra chef så är det här en stor hjälp. Att gilla människor helt enkelt.
Ja, jag tycker det är verkligen ett citat att ta med sig, verkligen. För att jag måste säga, ja, det har alltid varit en hobby för mig att styra och ställa med folk. Då har vi lite problem så, men att vara intresserad av människor. Nej, men det avsnittet är verkligen, det sätter så. Jag är så glad att det ligger som nummer 1, för det sätter tonen för.
Så har du inte lyssnat på det, det är en varm rekommendation. Han säger också att för att vara en bra chef så behöver du ha tid i kalendern för just det. Och inte en massa andra saker.
Nej.
Och sen så sa han då lite provokativt för några kanske. Vi mäter inte våra medarbetare alls. Mm. Det är många som har
tyckt till. Och de har ett intressant belöningssystem också. Jag tycker att man ska ta del av och lyssna på.
Mm. Sen var det ju så här att när vi startade podden. Det var någon gång februari-mars 2016. Då kom det precis en ny föreskrift, eller om det är en serie föreskrifter från Arbetsmiljöverket. Det här sammanföll ganska lägligt i tiden.
Mm, man kallar det för OSAN, men det är OSA 2015:4. Och vi passade ju faktiskt på då också att Helene Rosander tog vi in från Previa. Och som har arbetat med att liksom också ta fram det här, den här föreskriften och liksom rådgivit runt det. Fick hjälpa till och klargöra vad det faktiskt handlade om. Och där kan jag känna att 3 år senare så finns det fortfarande ganska många, vågar jag påstå, som är lite osäkra på vad den faktiskt handlar om och hur den ska.
Ja, för det här är då krav på arbetsgivarna som var nya då. Man skärpte kraven på vad arbetsgivare måste göra och ha på plats vad det gäller hälsa.
Mm. Social och organisatorisk arbetsmiljö.
Mm. Ja, och man bytte också rubricering på det här, och tanken bakom det var då att vi skulle sluta att liksom skuldbelägga individen för stressrelaterad sjukdom och ohälsa, utan istället se till de organisatoriska faktorerna.
Mm.
Och där behöver man som arbetsgivare ha på plats en del saker, som att vara förberedd på inte bara vara förberedd, alltså förebygga ohälsa helt enkelt.
Ja, ganska proaktivt också att se över arbetsbelastning och andra saker. Och, ja, vi kommer inte gå in i detalj på den nu, men jag skulle säga att den föreskriften behöver för många liksom tolkas ner, därför att den ska täcka alla branscher. Och jag såg senast igår bara när jag googlade lite så här, så något verktyg för till exempel att jobba med det här inom skolmiljön till exempel, för den skiljer sig då enormt från att ja, men på min tidigare arbetsplats en konsultorganisation.
Mm.
Det som slog mig också var att när man pratar runt och kollar på olika företag så finns ofta förutsättningarna rent på pappret och strukturellt för att jobba med de här bitarna enligt föreskriften. Men det gäller att faktiskt göra det som det står att man ska göra. Där kulturen har liksom skenat iväg från policies och riktlinjer och sådär.
Och så är det ju väldigt ofta, det är ju vad vi gör, det är våra beteenden som är viktiga, eller som, ja, men, som är det som gör skillnad, som det heter i verkligheten. Någon som påpekat det här i podden, det var Johan Bok, honom hade vi med vad hade vi honom i? Jo, avsnitt 13.
Mm.
Och då hade vi en titel som var så här, ledarskapsutbildningar suger. Det var hans rekommendation.
Mm.
Han är rolig och provokativ. Och det han vill säga är just det här, men att gå på en kurs, det är inte det som får någonting att hända ute i verkligheten, utan det att vi måste göra saker. Jag minns också hur han sa att, ja, men hur kul är det för människor att fylla i den 85:e så här, medarbetarundersökningen så här, år 10, när man kanske skriver och säger exakt samma saker, men ingenting någonsin händer i organisationen. Mm. Och det är uppenbarligen något han ser rätt mycket där ute.
Ja, och jag tänker på en annan som stack ut hakan, det var Ylva
Novak.
Elvin Novak. Mm. Ja, jag gillade det väldigt mycket.
Avsnitt 27.
Tydligt varför. Det här att så här, ja, men, hon sa lite det här relationsgeggandet som pågår. Så här, strunta i det, vi ska hitåt. Alltså nu hårdrar jag här. Men jag tycker att det var väldigt uppfriskande att lyssna på. Och hon har också väldigt mycket erfarenhet och jobbat väldigt länge, så att ha ganska mycket på fötterna i att uttrycka sina åsikter. Jag tyckte det var lite uppfriskande. Man behöver ruskas om lite grann. Så.
Ja, för vi pratar ju ofta om det här hur människor behöver människor, att relationer är väldigt viktiga, och vad är det vi säger till varandra, hur beter vi oss mot varandra, vad är det för kultur på arbetsplatserna. Men om även vi då inte aktar oss, så sitter vi där och snackar om relationssmeten istället för att titta på, ja, men vad är det vi är på jobbet för att bidra till, vad är det för syfte där framme. Det kan få oss att liksom höja oss ovanför de här GG-grejerna.
Titta upp och gå tillsammans. Mm. Och som sagt, vi behöver jobba på det där tillsammans, men vi ska någonstans.
För övrigt kan det väl vara värt att säga då, avsnitt 100, att när vi började på det, fortfarande kan jag få reaktioner från omvärlden som att men många tänker att men din podd om hälsa, det handlar säkert lite om träningstips och vad man ska äta och så. Det blir väldigt lätt med reaktionen, och jag förstår det, men podden är ju en slags, vi vill göra revolt mot den synen på hälsa. Att det är en massa liksom fjantiga dieter man ska följa. Och nej, hälsa är inte det. Och pratar vi hälsa på jobbet, då är det vilken kultur vi har i organisationen. Vilket ju egentligen betyder hur beter vi oss mot varandra.
Och därmed, med det sagt, så är det också att vi har ju berört de ämnena. Och där pratar vi ju då mer om vilka förutsättningar vill vi skapa för att äta bra. För vi vet att det påverkar. Alltså personligen så är jag ju inte människa om jag inte får mat. Så att,
ja, men precis. Ibland har vi snackat om mat. Och, så.
Och hur skapar vi förutsättningar för den hälsofrämjande motionen, men vi pratar inte om träning och olika kostråd. Så. Nej.
Och framförallt när det gäller det här med det fysiska rörelsen, att vi behöver få mer genom så här vardagsrörelse, att sluta sitta stilla så mycket, det handlar inte om att träna.
Nej
men alltså, vi vill helt enkelt lyfta fokus till hur organisationen fungerar och ledarskap. Och hur det är att jobba, för det är ju därför vi jobbar, för att jobba, inte för att liksom redovisa hur mycket vi har tränat eller vad vi har ätit. Och det hänger väl ihop med, tycker jag också i alla fall, det här att inte bara titta på individen och skuldbelägga. För jag har i alla fall upplevt genom åren att många företag reagerar på ohälsan med att då tar vi in en stressföreläsare och nu ska alla medarbetare få lära sig hur de ska hantera sin stress.
Mm.
Alltså istället för att verkligen göra något åt att något som jag har lärt mig då, alla de här modellerna, krav, kontroll, support och vad de heter.
Mm.
Stress handlar alltid om att krav och resurser är i obalans.
Och det är i slutändan är det förstås en subjektiv upplevelse, men det finns också tillräckligt mycket forskning på att visa så här, objektivt, de här bitarna behöver finnas på plats för att kunna skapa den här balansen. Och det här kommer vi återkomma till, och många av våra exempel utifrån företag, det är ju där man har jobbat framgångsrikt med det här ur flera dimensioner.
Jag vet att jag vill nämna när vi pratade om Kassam, din favoritmodell som jag har lärt mig att älska under de här åren. Det var redan i avsnitt 5.
Mm.
Rekommenderas också varmt. Och apropå just det här, men vad, varför, hur brukar jag förenkla den till ibland? En enkel modell att ta med sig, antingen om man vill titta på det här med stress till exempel. Hur mår jag? Hur mår mina medarbetare? Eller vad vill jag i mitt liv?
Ja, alltså vill jag kunna och klara av? Och just att man ofta kan hitta sina utmaningar i något av hörnen, och ibland tyvärr i två. Sådär. Men där vet jag exempel att en av våra lyssnare har använt den modellen när hon skulle byta jobb.
Mm.
För att liksom fundera på vilket KASAM ska man tydligen uttala, det har jag då lärt mig. Det är ju jättesvårt att förändra.
Nej, men jag
när man har
gillar
KASAM.
Jag tänker fortsätta säga det. Jag gillar inte KASAM.
Nej, KASAM låter. Men ja, tydligen var det, ja, jag försöker. Men jag säger nog KASAM också. Att använda den till exempel när jag ska göra en förändring. Eller vad jag ska göra, så kan jag använda den modellen för att skapa kraft. Men också hitta vad jag behöver förbättra.
Och jag har också hört exempel på kloka människor som haft med sig KASAM-modellen till arbetsintervjuer. För att om jag ska söka jobb någonstans handlar det inte bara om att jag ska se bra ut inför en då potentiell framtida arbetsgivare. Utan jag ska också utvärdera, vad får jag här? Kommer det att bli bra för mig? Så där är den modellen toppen. Den är ju förresten, nu får du hjälpa mig här, men den handlar ju om att hitta det som är hälsofrämjande. Att istället för att...
Salutogent.
Istället för att bara titta på det som är sjukt och försöka då förstås läka det. Det ska vi göra. Men för att förhindra mer sjukt där framme behöver vi hitta det som främjar välmående.
Precis, och den håller. Den håller verkligen. Och jag tänker också någonting som har varit ständigt återkommande under de här tre åren, det är ju att vi har pratat om engagemang ur olika infallsvinklar. Vi har haft gäster, till exempel Niklas Delmar som ju driver Hej Engagemang. Men vi har ju också själva reflekterat över när det känns helt meningslöst, alltså när vi inte känner engagemang. Och det avsnittet vet jag att vi har fått väldigt mycket så här lite reflektioner och tankar från sidan om, att det var både skönt och härligt att höra att det finns ett annat sätt att se på det. För att, som jag också har sagt någon gång, att så här, du vet väl att bara 16% är engagerade på jobbet. Så det kommer ju från en Gallup-mätningen då. Det tar man upp överallt, och har man gjort det tillräckligt länge och det fortsätter att vara så, då kan vi fortfarande säga att ja, engagemang är ingenting som man bara löser i en handvändning, utan det kommer vi behöva jobba med och återkomma till, och vi kommer definitivt att fortsätta återkomma till engagemang.
Ja, och jag tänker också närbesläktat där är motivation. Vi har bland annat haft Sofie Sagfossen från Handelshögskolan med i podden som förtydligade för oss att det här med att motivation, det är liksom ingen egenskap att vissa människor är motiverade och andra inte. Utan det är ju någonting som vi kan frammana, och vi behöver förutsättningar då för att känna motivation.
Du måste ha en riktning. Lite som, måste finnas någonting att vara motiverad till. Man går inte bara runt och är.
Nej, och sen motiverad. Finns det ju då yttre drivkrafter och inre drivkrafter, eller yttre och inre motivation, där yttre är sånt som lön eller ja, du ska uppfylla det här målet, du ska sälja så här mycket, en viss månad kanske en säljare får höra. Medan inre drivkrafter, det handlar ofta om andra saker, och för väldigt många ska jag säga handlar om att utvecklas.
Man känner att man gör skillnad, man känner samhörighet, man känner potential, och då leder det mig något osökt, in på det här att det är också ett tecken i tiden att väldigt många börjar att försöka belöna hälsobeteenden på olika sätt, om det nu är träning eller vad det kan vara. Och att om man tittar på, det kan få fantastisk effekt på sjukfrånvaron, har vi sett på flera håll, men jag tänker också att man ska tänka ett steg längre, att när vi hänger upp att ta hand om hälsan på att få en ekonomisk belöning, om vi tittar då
för
på
individen, tänker du då kortsiktigt?
Ja, så tänker jag att det är, ja, absolut, men vi vill ju också bygga de inre motivationsdrivkrafterna, att jag vill ta hand om min hälsa för att det känns meningsfullt, att vi behöver också bygga det, så att om vi betalar folk för att röra på sig
eller stänger av hissen.
Ja, hur bygger vi också den inre motivationen, hur matar vi den? Den går inte att skriva ut en order på.
Nej, så. Och där kan man väl säga att vi är ganska tydligt genom avsnitten har tagit ställning. Vi är inte för träningsobligatorium på jobbet. Sånt där, för att, alltså vår tes är ju att hälsa driver lönsamhet. Och det är ju inte bara en tes, utan det finns forskning som bevisar det. Att välmående medarbetare, det är lönsamt också. Det är inte bara någonting som är härligt och fint, utan det funkar liksom i marknadsekonomiska termer. Och då är det ju viktigt att inte bara göra det som funkar, som ger ROI så att säga på kort sikt, utan på lång sikt som håller över tiden. Annars får man ändå betala massa pengar för att nyrekrytera och liksom ta hand om människor som mår dåligt. Och men jag tänkte nämna där Torbjörn Eriksson som vi pratade med i avsnitt 35 från Tenant & Partners. Han gör i det avsnittet en väldigt bra koppling, tycker jag. Mellan det här organisationens varför, som det är väldigt poppis att prata om i alla fall så här managementkretsar. Men han menar att det måste ju kopplas till medarbetarnas egna drivkrafter. Annars blir det ju bara ett sånt där löjligt dokument som kanske medarbetare tittar på och skrattar åt.
Mm.
Ja.
Får jag testa en grej på dig som jag kom på igår när jag var ute och cyklade. Apropå just det, för Torbjörn är en otroligt inspirerande, och vi har ju till avsnitt med honom där han pratar just om chefslösa organisationer. Att, om vi tänker att en organisation har ett väldigt tydligt och attraktivt syfte, och så känner du, ja men där vill jag jobba, för det syftet går jag igång på.
Mm.
Då kan man ju tänka koppla lite så ungefär som att du, nu tar jag ett lopp som exempel, att du säger, men jag är så himla sugen på, nu har jag precis sett Vasaloppet, och ja, men jag skulle så gärna vilja köra det. Vad behöver du då? Ja, du behöver ju en coach som hjälper dig att nå det målet. Så att i en organisation där syftet är väldigt tydligt och vart vi ska är tydligt, så är det kanske just mer det här coachandet som behöver finnas i organisationen, för att vi litar till att medarbetarna själva vill dit vi ska. Mm. Och kan vi ha den tilliten, då behövs det inte så mycket kontroll, det behövs mer coaching.
Ja, därför att även om målet är väldigt tydligt så kan vägen dit synas oklar. Den kan också på grund av omvärldsfaktorer plötsligt förändras, som vi har pratat om, det här med lärande organisationer.
Mm.
Och absolut, det kan ju vara så att jag klurar ut det här på egen hand, men för de flesta av oss behöver ju vi varandra, medmänniskor. Och det kan vara en coach, det kan vara, man kan ju lära sig väldigt mycket av att coacha andra också.
Ja.
Och ibland bara att reflektera tillsammans. I början när vi poddade så vet jag att vi ofta pratade om det här, ja, men kommunikation, det är liksom en nyckelfaktor som genomsyrar mycket av, ja, framgångsrika företag där människor mår bra. Jag tror att vi använder ordet kommunikation så mycket, men vi pratar mer om det här med lärande och kreativitet idag. Gör vi inte det?
Jo.
Jag tycker lärande, det i alla fall.
Ja, ja.
Och att vi behöver ja, men jobba tillsammans.
Mm.
Vi hade ett avsnitt om snälla organisationer där Patrik Westander pratade dels om hur de jobbar på Westanders byrå. Men det grundades också i den här Google-studien vi tagit upp massa gånger om att vad är det som kännetecknar framgångsrika team?
Mm.
Ja, men det är det att alla får komma till tals. Man tar vara på all den kreativitet och liksom förmåga som finns i gruppen.
Så tillit är också ett sånt där ord som kommer tillbaka till, eller inte bara ordet, men dess innebär att det behöver finnas tillit i organisationen. Bygger också engagemang och motivation, om inte det finns så.
Men det är läskigt för chefer att släppa kontrollen, därför att de är trots allt ansvariga, och det där är ju en utmaning.
Och det har vi också poddat om vi tittar på tillitsbaserad styrning väldigt nyligen.
Ja, väldigt nyligen, precis med Göran Nilsson. Mm. Jag gillade också avsnitt 46 där Svante Randlert pratade om hur en drömarbetsgivare jobbar.
Mm.
Och något jag tog med mig därifrån som är så här väldigt lätt att komma ihåg och samtidigt väldigt talande och viktigt, det är att, okej, frågan varför. Superpoppis i liksom managementkretsar. Jag vet inte hur tillämpat det här egentligen är i verkligheten. Men det ska finnas ett why, ett högre syfte. Mm. Ja, superbra. Han sa så här, var hittar man det där varför rätt då? Jo, fråga de medarbetare som faktiskt verkligen gillar jobbet.
Ja.
Det är de som vet det. Så det tror jag är bra att ta med sig om man är, sitter i en ledningsgrupp och har som uppdrag att klämma fram det där why-et och tycker det är svårt. Men fråga medarbetarna, de vet det. Och vad man ska göra, där ska man fråga ledningen. Och sen hur det ska utföras, ja, men det fixar ju medarbetarna.
Och bjuda in det. Jag brukar ofta tänka på det i organisationer där man har en, ja, men kanske hierarkiskt, och sen har man en kundtjänst. Vilka är det? Så, vilka är de viktigaste för er? Ja, det är våra medarbetare, men det är också våra kunder. Vilka är det som hörs med era kunder hela tiden? Vilka tror ni sitter på? Alltså direkt input.
Kundtjänst, ja, support, kundtjänst. Säljare.
Säljare som vet precis, vet ni vad de frågar om det här? Och kan man skapa kanaler och forum för att fånga upp det? Det är ju så, alla älskar ju att lösa problem. Och det vet jag också en reflektion där, en organisation som jag jobbar med, där syftet är just att lösa viktiga liksom, problem och bidra. Och så frågar man med, när känns det riktigt bra på jobbet? Ja, men det är när vi hjälps åt att lösa viktiga problem. Alltså det är ofta inte så att den här visionen ligger så långt ifrån det som medarbetarna faktiskt vill göra. Det kan bara vara att det är massa strukturer och trök och bök som gör att vi blir frånkopplade.
Och framförallt att vi har för mycket att göra. Och inte tid och resurser att klara av det. Det är
nej,
liksom då det
precis. Vi behöver
pajar.
Ja, eller bara synen på det vi gör. Att vi behöver tydligare se att det här faktiskt skapar det här värdet. Så.
Men du, jag funderar lite grann. Det var ju du som sa att vi måste ju prata också framåt. Vi kan inte bara sitta här och rapa upp gammal skåpmat. För då vill ju ingen lyssna, kanske.
Nej, men vad tror vi kommer göra? Vad tror vi att vi kommer prata om de närmaste 100 avsnitten?
Ja, vi har ju en massa vi vill prata om. Men kommer någon vilja lyssna på oss då?
Ja, men det tror jag. Det tror jag. För vi kommer ju fortsätta att prata om det som känns liksom väldigt, väldigt aktuellt och ligger framöver. Och en sak som jag nu håller på att läsa mer om, det är det som kallas för People Analytics.
People Analytics?
Ja, och det är ju egentligen, alltså det är ju egentligen data på personal. Men jag tänker att den data vi kunde ta fram på personal för 10 år sedan och den data vi kan ta fram på personal idag, det har hänt ganska mycket.
Mm. Och det låter nästan lite otäckt. Ja. Vill jag dela all min data med min arbetsgivare? Eller hur funkar det?
Ja, vill man det? Det finns en kurs i alla fall på Coursera, och nu ska jag försöka se om jag kan hitta vad det stod där, för den gjorde mig lite sådär. Men det var en, jo, det är en datadriven, nu blandar jag lite svengelska här.
Datadrivet är väldigt poppis.
Ja, det är väldigt poppis. Ja, approach till att manage people på jobbet då. Och att för första gången i historien så kan ledare fatta beslut om deras medarbetare baserat på djupa analyser snarare än det som är traditionella metoder, vad de nu av personliga relationer. Och jag bara, wow!
Nu måste vi bromsa här. Vi pratade om att Jon Persson, avsnitt 1, han sa att relationer, det är lite som en hobby för mig. Han är en framgångsrik chef. Hans företag
Och jag tror att de flesta så här framgår, så är det relationerna, det är management by walking around, någonting att man går runt och känner av vad händer, vad pratas om. Här kommer vi alltså förmodligen kunna få enorma mängder data som, alltså jag säger inte att det inte kommer kunna skapa fantastiskt värde. Men
jag tänker lite så här Kina.
Ja,
att
alltså
du
det
liksom
finns,
inte har demokratins skydd för den personliga integriteten och blir liksom genomlyst och analyserad i hela, liksom, i alla aspekter av ditt liv. Gillar vi det?
Det? Nej. Alltså, och sen tänker jag också med de typer av hälsoundersökningar som går att göra nu. Alltså, vi kan få aggregerad data på dina blodfetter på gruppen. Alltså, det här är ju old news nu när, när vi sitter här. Men jag kan lova att det här kommer vi komma tillbaka till. Jag tycker personligen det här är superintressant att bevaka och titta på vad det används till. Och precis, integritetsfrågan ligger mig väldigt, väldigt varmt om det.
Men där ser jag en fara i framtiden. För vi vet att det kommer en lågkonjunktur. Mm. Nu är det lite som att många går och väntar på den. Mm. Och vad händer i lågkonjunktur? Ja, då blir det inte kanske riktigt samma
plocka bort dem med höga blodfetter. De får inte jobba.
Eller hur? Det blir inte samma kamp om medarbetarna.
Nej.
Riktigt.
Nej.
För att det här med att skapa hälsa i organisationen, jag tror att det har legat högt på agendan när man slåss om talangerna, som det heter. Och det är svårt att behålla och rekrytera folk. Men det blir i en lågkonjunktur då. Och frågan är, den här typen av integritetsfrågor, hur mycket är vi beredda att gå med på då när vi kanske plötsligt måste, vad ska man säga, liksom tafsa på vår egen etik för att få det där jobbet som vi behöver? Eller ska vi försöka att hålla den flaggan högt framöver?
Ja, och sen tänker jag också att om man tittar på vad hälsofrågorna har haft historiskt kanske för plats, så har det varit så här, nej men nu ryker de där satsningarna för nu måste vi dra ner. Medans där, alltså hela min verksamhet bygger ju på att det här är ju det som skapar förutsättningar för er att omorganisera, även då kanske då behöva skära ner. Alltså det är förutsättningen, det är motorn, liksom det är oljan i motorn för att göra det ni ska göra för er, det som kallas going concern då, alltså verksamhetens fortlevnad. Och där vill många organisationer var. Det jag också hör ibland är att man säger att man vill vara där, men man kanske inte fullt ut förstår riktigt vad det innebär. Så att jag tror att det positiva är att hälsofrågorna har förankrats på ett annat sätt nu och är en del av. Det går inte att säga att så här, nej, hälsa, nej, det är vi, nej. Så, utan,
nej, för en annan sak som brukar hända när det blir sämre tider, om man skär ner personal, då får färre människor göra ännu mer. Så då kan vi ju tänka oss vad som händer med hälsan då.
Och då kommer vi in på nästa framtidsspaning som jag har. Och det är ju det här att vi, med de här 8 timmars arbetsdag, 8 timmars sömn, 8 timmars vila. Det är 100 år på nacken ungefär nu. Och vi börjar lära oss mer om, också via just data, som vi kan ha med på olika appar och grejer, så ser vi hur våra hjärnor inte liksom klarar av att vara högoktaniga 8 timmar per dag.
Och har aldrig gjort det.
Och har aldrig gjort det. Och jag märker själv att när jag faktiskt jobbar 6 timmar men väldigt fokuserat, så känns det som att jag får lika mycket gjort som på 8 timmar. Och jag tror att många kan relatera till det här. Och vad gör vi när det här börjar pytsas ut, och det har kommit studier som visar att över 50 timmars arbetstid under en vecka, det leder över tid till ökad risk för stroke. Svårare att se koppling till hjärt- och kärlsjukdomar, men med stroke, det är ju, kommer arbetstagare att vifta med den forskningen och bara, hallå?
Ja, men alltså inte. När kommer den här 6 timmars arbetsdagen? Den längtar jag efter. Den känns väldigt logisk. Ska vi grotta lite mer i sånt kanske?
Ja, jag har ju en jättedröm där vad man skulle kunna använda. Mm. Och sen också det här att vi har pratat väldigt mycket stress, och nu märker jag att det är en förflyttning att prata mycket mer om återhämtning, alltså aktiv återhämtning. Att man förstår att, alltså det, jag kan känna själv ibland att när veckan börjar, det är som att hoppa in i en torktumlare. Mm. Men bara kommer ut ur den där.
Och få vara i skogen lite grann.
Ja,
som du
så är det ingen fara. Sådär. Men får jag inte vara i skogen? Nej, då går det ju inte över tid så.
Ja, men det är väl en bra grej om det är en konklusion, alltså en slutsats vi gör. Att vi då, kanske även vår samtid, inte är så fokuserad på stressen. För då springer vi hela tiden efter det som redan har hänt. Utan istället spanar framåt och tänker, hur kan vi se till att vi får den här återhämtningen vi behöver? Mm.
Ja, vi behöver definitivt vara i båda perspektiven, men vi är ju, det jag hör, det är ju stress, så vi behöver jobba med det. Så det ska också bli intressant att se ju mer verktyg vi lär oss för att hantera stress, vilket då är liksom symptomen om någonting som är ett problem. Men för många så är det ju så att den stressen är ju så, den sitter ju i vårt samhälle, den sitter i klimatångest och oro för alla möjliga saker. Så att det är, vi kommer få fortsätta prata om det här i olika dimensioner.
Det kommer verkligen vi att göra, och det här, alltså hur det digitala livet har gjort att skapat ett gränslöst liv där det är mycket svårare att dra en gräns mellan jobb och fritid. Apropå work-life balance, hur säger man det på svenska?
Nej, balans mellan arbete och privatliv. Ja. Mm. Och det har vi poddat om. Mm. Och det finns ju med Kristina Palm
ja. Från KI. Hon berättade om
de här 7 personerna, så de är grymma.
Ja, men det är jättebra, jättekul verktyg. Frågan är då, är du en tidsseparerare eller en platsseparerare? Alltså hur drar du gränsen mellan jobb och fritid, eller gör du inte det alls? Det beskriver hon i avsnitt 91, superintressant. Mm. Och som hon rekommenderar då, de här väldigt konkreta frågeställningarna kan man ju ta upp på jobbet och diskutera, men hur gör vi? Gör vi olika? Kan vi lära oss av varandra? Mm. Hur skulle vi vilja göra?
Mm. Och att de här, att skapa gränssättning, det har vi också Åsa Kruse.
Mm.
Ja, har vi också, för det är just att kan vi skapa gränser, så kan det kan vara kaos i en hink, men det finns en annan hink att hoppa till, och vi har skapat ett sätt att hoppa till den hinken. Mm. Lite så.
Mm.
Så det finns ju otroligt mycket, och som sagt engagemang, det ska bli jätteintressant att se vad som händer inom den sfären eller det området, så, för att det är ju ett område som vi behöver alltså fortsätta prata om. Det är inget man löser och sen har man en
blir inte färdig med det riktigt.
Nej, verkligen
men
inte.
Men tänker du, en annan sån här lärdom jag har tagit med mig från avsnitt 4 var det, där vi pratade med Anders Jurén från Nyckeltalsinstitutet. Han sa massa kloka saker. Men bland annat sa han det här att en chef som har mer än 30 medarbetare, det är som att be om långtidssjukskrivning.
Det finns statistisk korrelation med långtidssjukfrånskrivning. Eller långtidssjukfrånvaro. Mm.
Ja, och då pekade han också på att i offentlig sektor är det väldigt ofta fler än 30 medarbetare på en chef. Och det här behöver vi ta med oss in i lågkonjunkturen. Hur hanterar vi det här? Och se till att vi inte bara bygger upp en massa nya problem för oss framöver.
Och då kommer vi in på något annat som är buzzword just nu, det är ju självledarskap. Hur jobbar vi med självledarskap när, om man får citera Torbjörn lite löst, så vi har aldrig behövt så här mycket ledarskap som idag, men det behöver ske på ett nytt sätt.
Ja, inte bara av några där uppe, inte chefa, i hierarkin, utan av alla. Ja. Och det är också det tuffa, där behöver vi ju varandra. Men jag tänker apropå både offentlig sektor och det här med chef och medarbetare, vill jag rekommendera avsnitt 9. Där pratade vi om att en hemtjänstenhet i Halmstad hade ökat hälsan med 300%. Och vad det betydde var då alltså att man hade höjt sina frisktal från 11% till 32% på ett år. Hur som helst hade man fått ner sjukfrånvaron. Jag är inte så bra på den här terminologin.
Men det är en inspirerande metod. Mm. Alltså eller projekt som man ska säga. Det var väldigt, väldigt bra. Och samma när vi pratade med Arbetsförmedlingens kundtjänst i Karlskoga, där vi hade Charlotta Edenvik som också berättade om ett väldigt liksom, systematiskt och gediget arbete som också lett till fantastiska förbättringar i deras arbetsmiljö och ja,
som
siffror.
Som gick att uttrycka i konkreta siffror, ja. Just det. Jo, men det jag tänkte på när det gäller hemtjänsten i Halmstad då, Josefin Gren som var chef där, det var ju att det här projektet kallades chefshälsa eller någonting också. Och det byggde väldigt mycket på att chefen inte skulle vara någon slags hälsoexpert, absolut inte. Men däremot skulle göra samma sak som medarbetarna. Mm. Alltså jobba med sin egen hälsa utifrån en individuell plan. Men där man stöttade varandra tillsammans. Mm. Mm. Väldigt smart, väldigt klokt och det borde ju egentligen alla göra.
Mm.
Det här är också sådana saker som förstås är superviktiga att ta med oss in i en lågkonjunktur. Och inte tappa de här klokskaperna.
Nej. Nej, jag förstår att det är de som skapar förutsättningar. Mm. Och sen tänker jag att vi ska också fortsätta och lyfta in goda exempel där man gör bra saker. Därför att det här är ju jättesvårt. Vi ser ju fortfarande hur många som mår dåligt, hur många som upplever väldigt mycket negativ stress. Och det blir så viktigt att lyfta fram goda exempel. För att alla branscher är unika, alla arbetsplatser är unika och man kan plocka liksom russin från olika branscher. Det behöver inte vara att man behöver inspireras från konsultbranschen för att man är konsult.
Nej.
Utan här behöver vi verkligen, vi är alla människor så, och grundläggande behoven är lika, men hur vi löser dem är olika. Så att fortsätta lyfta in goda exempel så, för det är ju kanske den vanligaste frågan jag får.
Mm.
Berätta om några som har lyckats.
Mm.
Det är jättemånga som har lyckats på olika plan, men alltså på samhällsnivå så ser vi ju fortfarande att vi har en jätteutmaning med det här.
Ja, och det är jätteviktigt att vi också lyfter fram de företag och organisationer som har lyckats. Vi hade nu ska vi se Södertälje kommun, Sara
Kvist.
Just det. Och vi kommer snart att prata med Sofia
från Ragn-Sells.
Ja, från Ragn-Sells som utsätts till Stockholms friskaste företag och eventuellt till och med Sveriges friskaste företag. Det är inte riktigt klart ännu, men vad har de gjort då för att lyckas?
Ja, precis, att ta med sig där.
Ja, det vet jag att många av våra lyssnare också efterfrågar de här praktiska exemplen. Hur har folk gjort?
Ja.
Så det ska vi fortsätta att rapportera om och bjuda in sådana gäster.
Okay.
Och jag tänker på all den lyssnarrespons vi har fått genom åren. Det har känts så fantastiskt att få höra om hur, ja, men hur ni har lyssnat på vår podd, fått idéer, testat dem. De har fått er att våga göra vägval i livet som har varit viktiga. Det är väl kanske
Och jag reflekterar över att det har inte varit så att alla har sagt avsnitt X har varit mitt favorit, utan det har varit väldigt spretigt vad man har tyckt har gått hem.
Mm.
Så. Precis. Och det tycker jag är väldigt häftigt. Men också det här att ett tecken är att vårt första avsnitt är fortfarande högaktuellt. Så att det är väldigt tidlösa
avsnitt. Det är som ett slags manifest.
Ja, det är väldigt tidlösa avsnitt. Så.
Och det var också någon som sa alldeles nyligen att så här, jag gillar er podd, jag har precis börjat lyssna på den så jag inte hunnit lyssna på allt. Ja, men bara det är ju så här, jag blir väldigt ödmjuk inför det. Jag tänker att någon ens tänker tanken att lyssna på allt. Men då sa han att jag gillar att den är vetenskaplig och ändå känns så mysig.
Ja, det var så, det jag blev så glad. Det var så gulligt. Ja, det tyckte jag var jättekul. Så att,
det vill
ni
vi
får ju också gärna önska, för vi försöker ju, vi sitter ju inte direkt och pratar om vad vi åt till frukost och sådär, utan vi kastar oss ju ganska rätt in tycker jag i ämnen. Men önska.
Mm,
önska ämnen och önska
tipsa. För ja, att många
verkligen.
Avsnitt bygger faktiskt på tips också som vi har fått. Om,
det gör de verkligen.
Folk har gjort. Vi vill ju som alltid höra mer av er.
Ja.
Och att det blir 100 avsnitt till är ju ingen snack om.
Nej, känns inte
och,
som.
Och mer ändå.
Tvivel.
Och vi fortsätter att hålla fanan högt för att då fokusera diskussionen om hälsa bort från friskvårdsbidrag och liksom fruktfat på jobbet till organisationsfrågor, kultur, ledarskap. Mm. För det är där vi bygger förutsättningarna för att må bra.
Precis. Ja,
det ska vi
superkul. Tack Boel för 100.
Ja, tack du. Och jag har lärt mig så mycket av dig också.
Ja, men detsamma.
Så himla roligt.
Detsamma. Och alla våra gäster. Helt fantastiskt. Det är som en kunskapsbok.
Ja, en bok kanske. Mm. Vem vet. Mm. Vi ska också tacka våra samarbetspartners Wellbify och Berggren Lahti för den här produktionen.
Mm. Och fortsätt höras med oss i våra sociala medier på LinkedIn, Facebook-sidan, hemsidan healthforwealth.se.
Ta hand om varandra.
Må så gott.
Hej!
Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.